Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Vi är tillbaka med en ny intervju med vår danske vän Rasmus Paludan som är ju partiledare för Stram kurs och nybliven svensk medborgare. Egentligen inte nybliven för du har varit i, men det är först nu du har fått det bekräftat. Nu har du varit ute och farit och blivit gripen av polisen igen. Vad är det som har hänt?
Det var så här, vi tyckte att Frankrike har sett jättemånga terrordåd. Muslimska terrordåd, därför att islam är att man måste döda folk som inte är muslimer. Och det är därför det inte finns särskilt många som inte är muslimer i muslimska länder. Och nu vill man gärna döda folk som inte är muslimer i länder som fortfarande inte är muslimska länder. Även om Frankrikes ambassadör i Sverige har sagt att Frankrike är ett muslimskt land. Men än så länge är det inte ett muslimskt majoritetsland. Därför tänkte vi att när nu Samuel Paty hade mördats i terrordåd nyligen, därför att han visade karikatyrer på profeten Mohammed, den falska profeten Mohammed som var pedofil, som våldtog den 9-åriga flicka Aisha, då vore det bra att vi brände Koranen i Frankrike. Mm. Därför skrev jag till franska ambassadören och till franska polisen att vi gärna ville bränna Koranen på Champs-Élysées. Alltså vid Triumfbågen klockan 14 den 11 november. Mm. Och de svarade då, polisen svarade att jaså, det vill du gärna, men det är förbud. Du får inte göra det överhuvudtaget. De skrev inte, du får inte bränna Koranen, för det får de inte skriva, därför att man får bränna Koranen i Frankrike. Mm. Men de skrev att vi inte fick göra någon demonstration, därför att corona gör att det får inte vara någon demonstration i Frankrike för någon. Och också att det var en säkerhetssituation i Frankrike som var mycket allvarlig. Mm. Det vet vi ju om. Mm. Och därför tänkte jag, ja men alltså jag tar till Paris ändå, men det är klart vi gör ingen demonstration för det får vi inte göra. Så jag skrev till polisen i Paris, okej, ja men om vi inte får demonstrera så kommer vi inte att demonstrera. Går det bra om jag står ensam med vid Triumfbågen då? Så skrev de nej, oavsett antal får man inte göra sånt där. Alltså det är ju inte en demonstration om man bara är en person. Då är det inte en offentlig sammankomst. Nej. Men så vi åkte till Paris, hade inte med oss någon Koran. Checkade in 05:15 på hotellet i Paris och jag gjorde en live video till Facebook. Och det gjorde jag ungefär klockan 14 den 11. Mm. 14:25 tror jag för att vara helt precis. Och då var jag ju färdig. Och eftersom jag hade hört att mina fem medlemmar hade gripits i Belgien. Då tänkte jag, alltså planen var att jag skulle vidare till Belgien den 11. Men jag tänkte att det är dåligt så istället tar jag till Nederländerna. Så jag bokade hotell i Rotterdam och jag skrev till nederländska polisen att jag kommer till Nederländerna nu. Mm. Och då gick vi ut för att sätta oss i bilen och köra till Nederländerna, min sekreterare och jag. Och sen kom det fransk polis i civil och sa, har ni sådana där coronapapper? Och jag sa liksom, ja vi har det här, men man behöver faktiskt inte coronapapper för att gå till sin bil. Man ska ha coronapapper om man är ute och springer omkring och så vidare. Men de ville ha med oss på polisstationen för att kanske ge oss böter för det här. Ingen fick några böter för det här, så jag blev inte anhållen. För det krävs liksom att man är misstänkt för något straff. Förhållande. Så jag skulle säga att jag blev tagen med. Jag blev på... vad säger man? Häkt? Nej, vad säger man?
Ja, omhändertagen.
Omhändertagen, just det. Det är en ganska viktig skillnad faktiskt. Ja. För att man kan bli omhändertagen även om man inte är misstänkt för något som helst. Liksom. Ja. Så blev omhändertagen, min sekreterare blev omhändertagen. Vi kom då till stationen, polisstationen, och det tog väldigt länge. Jag frågade liksom, alltså herregud, hur länge ska det här dröja? Dröjer det normalt så länge? Och så sa den ena polisen, nej, det brukar inte dröja så här länge, men det händer något på övervåningen. Jag vet inte var, men något är liksom ovanligt. Och det som var ovanligt var ju då att jag skulle vidare till någon annan polisstation, och så sa den ena franska polismannen, you are a political man. Så de hade kört mig i systemen och visste vem jag var. Min sekreterare fick sitta i 2 timmar med en handboja till radiat
elementet
på polisstationen, och sen fick han gå. Ingen böter, de sa bara okej, nu kan du gå. Så det var ju lugnt. Men jag kom då vidare till en annan polisstation och fick presenterat ett dokument där det stod att inrikesministern i Frankrike hade tagit beslut att jag skulle ut ur Frankrike därför att jag var ett hot mot vitala samhällsintressen i Frankrike.
Se där.
Ja.
Men det preciserades inte hur...
Jo, det preciserades jättemycket. De använde en sida på att förklara att jag hade ju demonstrerat i Köpenhamn den 14 april 19. Där hade det blivit mycket upplopp. Mina medlemmar hade demonstrerat i Malmö den 28 augusti 20, och där hade det blivit mycket upplopp. Och jag menade ju, jag hade propaganderat den här teorin om den stora utbytningen av Camus, den franska författaren. Hette det på svenska också, den stora...
Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Nej, men du vet vad jag menar.
Ja, ja.
The Great Replacement. Och det var liksom uppenbarligen mycket fel. Och jag syftade ju på att påstå att muslimer var våldsamma människor. Och av alla de här skäl så var det liksom en mycket allvarlig, vital samhällsintresse som var hotad om jag var i Frankrike.
Okej. Och när vi ändå pratar om Frankrike, du ska få berätta om Belgien och Nederländerna också. Men när vi pratar om Frankrike så läste jag en väldigt intressant artikel idag av Douglas Murray. Där han ifrågasätter varför inga andra europeiska ledare stöttar Macron. För han har ju faktiskt gått ut och sagt att han vill ha bort politisk islam. Eller radikal islam, islamism, vad han nu än kallar det för. Vad är din kommentar till det? Varför är Merkel tyst? Varför är Boris Johnson tyst? Varför är Stefan Löfven tyst?
Alltså Sebastian Kurz från Österrike är väl inte helt tyst. Jag skulle anta att han tycker samma ungefär. Men ja, det är klart, de bra ledarna i Polen och Ungern, de tycker islam ska inte vara där överhuvudtaget, det är klart. Alltså, det är ju väldigt intressant och svårt att svara på, för att vi vet ju, oss som vet något om islam vet ju att politisk islam och islam, det är bara islam, det är samma sak. Ja. Men klart, det är ett bra steg att några säger något islam måste förbjudas. Det är bättre än att inget islam måste förbjudas. Nu ja, vet vi ju, om man känner islam vet man islam är islam. Men ändå, det är ett bra steg.
Ja.
Man kan säga, jag tycker det klingar inte helt sant när Macron säger det här och han sen utvisar mig för att han misstänker att jag ville göra något lagligt. För det stod, och det stod inte, du kommer att demonstrera ändå, du kommer att brinna en koran ändå. Det stod att du har ju den möjlighet att du kan brinna en koran ändå. Och det var, ja, den möjlighet har jag, men det är ju lagligt att göra i Frankrike. Vi har ingen blasfemilag i Frankrike. Tvärtom har vi ett mål som var för domstolen. Hovrätten i Frankrike för 10 år sedan, där en fransman, han brände en koran i Strasbourg. Och han blev friad både i tingsrätten och i hovrätten.
Ja, där ser man.
Så vi vet att man får det. Men alltså, man kan säga så här, Merkel och Löfven, de tycker ju uppenbarligen att det är bra att det är jättemycket islam i Tyskland och Sverige.
Mm.
Och när de tycker det, då är det ju ingen, alltså, då har man ju hela paketet liksom. Och hela paketet, det är ju förnedringsrån, balkong,
flickor,
terrorism, våld, våldtäkt, jättemånga mord, dråp. Det är islam. Om man gillar det, och det är uppenbarligen gillar ju Merkel och Löfven det. Ja, men då ska man ju inte vara med Macron om han säger att man ska stoppa något islam. En annan analys är kanske att de är skiträtta. Det är också möjligt.
Yeah.
För om man börjar säga att man går emot något islam, även om vi vet islam är islam, då kan det ju vara att några muslimer börjar göra något mera.
Absolut, och de har ju själva försatt sig i den här positionen genom att välkomna så många muslimer, och nu sitter de i den här rävsaxen och vågar helt enkelt inte göra någonting. Och jag skulle gissa att det är samma sak som fick den franska inrikesministern att kasta ut dig, att nu, alltså vi måste ha en strid åt gången. Nu ska vi ju ta itu med muslimerna, nu kan inte Rasmus Paludan komma där och hetsa upp dem ännu mer. Är min gissning.
Jo, alltså, men alltså, det är ju, basalt sett är det ju så att de är jätterätta. Det är ju för fan det de skriver i dokumentet jag har fått. Att de skriver inte vi rätta. Men om man menar att jag, genom att göra något lagligt i Frankrike, kan vara ett hot mot ett basalt samhällsintresse. Alltså det är jättemånga adjektiv där.
Ja.
Basal och materiell, då har vi ett problem liksom. Och det har Frankrike uppenbart, att det är ingen tvekan där. Och de har ju också ett problem där, för det nu det visar sig att EU har ju också problem för Frankrike och Tyskland. För förmodligen har det inte varit lagligt att slänga ut mig från Frankrike och Tyskland. Förmodligen har det inte varit lagligt, för att jag har ju inte gjort något olagligt i Frankrike och Tyskland.
Nej.
Jag har inte gjort något olagligt i Sverige heller faktiskt. Nej. Det är mycket flera länder i världen där jag inte har gjort något olagligt än länder där jag har gjort något olagligt.
Ja, precis.
Och därför,
går du vidare med detta dock?
Ja, ja, jag kommer att överklaga det här. Jag tror inte jag har något inreseförbud i Frankrike, för det stod inte något om det. Det stod bara jag skulle ut liksom. Så, men ska jag berätta vidare nu då?
Ja, gör så.
Ja. Jag var då i en cell i ett dygn på polisstationen. Men det var ganska, alltså det var, jag ska inte säga det var mysigt, för det var det väl inte. Men alltså jag fick ju ringa och telefonera, och det kom en läkare och tittade, och det kom en advokat två gånger. Alltså den här cellen var till 15 människor, men jag var bara ensam där liksom. Så jag blev behandlad annorlunda kan man säga. Och sen dagen efter fick jag då beslut att jag skulle vara omhändertagen i ytterligare 3 dygn på ett utresecenter för avvisade utlänningar. Det var ironiskt. Men, det kom jag dit på och fick då ett ännu större liksom, lokal med egen badrum och toalett. Så det var bättre. Och inte vanligt, men de hade någon särskild handikapplokal, så jag fick den. Liksom.
Ja.
Men det var nog ganska bra, tänker jag. Annars hade det nog inte gått så bra. Men det var nästan ingen av dem som var liksom insatta som såg mig. Det var nästan bara poliser som såg mig. Så jag var liksom på det sättet var jag. Och man kan säga att det var inte så många som kände igen mig heller. Och sen fick jag då veta på torsdagen att jag skulle med ett flyg till Stockholm klockan 9:30 på fredag morgonen.
Varför skickades du till Stockholm istället för till Köpenhamn?
Ja, alltså det var därför att de ville gärna vara räliga och vara liksom dumma.
Mm.
Och då använde de den här argumentationen. Ja, du sa att du gärna ville till Köpenhamn och du är dansk medborgare, men du har ju rest på ett svenskt pass. Och jag reste på ett svenskt pass därför det svenska passet gäller bara 5 år, det danska passet gäller 10 år. I danska passet har jag visum och så vidare, i svenska passet har jag inget. Så det var mindre riskabelt att ha med mig svenska passet, så då har jag med svenska passet. Men de skickade då mig med 3 poliser till Stockholm. Och de var ju ganska hyggliga. Alltså de köpte mig kaffe 2 gånger. Och jag sa att jag gillade Michel Houellebecq, den franska författaren som är emot islam. Och då sa de, vad tycker du om Laurent Aubertin? Och jag tänkte bara, wow, om de vet vem han är, då, om de läser sånt där, då är det...
Wow.
Då vet de vad problemet är också. Men det är klart, det är svårt att vara polis i Frankrike och inte veta vad problemet är. Åtminstone jag kom då till Arlanda och där stod ju då svenska polisen och frågade vad jag hade tänkt mig, och de hade jättemånga livvakter till mig i Stockholm. Ja. Och sen var jag där resten av dagen och åkte hem till Köpenhamn på kvällen fredag den 13.
Han du ser någonting av Stockholm? Du skulle ju jämföra om hur det var när du själv bodde där för rätt många år.
Nej, jag var bara i närheten av Arlanda, men jag på, det hade ju varit mycket hektiska dygn, så jag hade inte, alltså, man måste också koppla lite av ju, så att jag var bara på flygplatshotellet där, men det är intressant att nu har vi ju en insamling på 25 000 kronor till att göra flera koranbränder i Sverige, och så fort vi har de pengarna så kommer vi att planera att göra det.
Nu har du ju faktiskt det, nu har ju åklagaren efter, vad är det, 2-3 månader kommit fram till att det var inte olagligt att bränna en koran på Rosengård, vilket vi alla andra visste hela tiden.
Ja, just det. Så är det. Och även att det blir inte något med i respekt till den här demonstrationen på Stortorget i Malmö heller.
Nej.
I och för sig säger åklagaren att det var något som var hets mot folkgrupp, men det går inte att bevisa vem som sa det. Och jag liksom, det är väl tveksamt om det var något som var hets mot folkgrupp, men det finns ju ingen anledning att diskutera det ytterligare, för det är liksom slut på det. Så att nu vet vi ju det, och det intressanta är ju att de stoppade ju oss från att bränna koranen på Stortorget. Vi vill ju gärna bränna koranen på Stortorget, men det sa polisen, det får vi inte. Det är ju grundlagsbrott, det får de inte säga.
Absolut, du måste gå vidare med det på något sätt, för att det är ju inte klokt att polisen... Men det är klart, de påstod kanske aldrig att det var förbjudet att bränna koranen, utan det var konsekvenserna av det som skulle bli samhällsfarliga.
Alltså de har ju gått över till demonstranterna och sagt, ni får inte bränna koranen.
Ja.
Men i för sig kan man säga... Vad fan är logiken i det? För de får gärna sparka till koranen. Varför får man då inte bränna koranen? Så det är hur dumt som helst. Men jag tänker att kanske för att prova lite nytt så blir Helsingborg nästa ställe att bränna koranen. För jag vet att det ska byggas en ny stor moské i Helsingborg. Och därför tänker jag, bra anledning att bränna koranen i Helsingborg.
Sannoliken, du är varmt välkommen till Sundets pärla, Rasmus. Du, får jag bara fråga dig också, vi har ju då sett en irakier bosatt i Malmö som förra helgen gick ut och gav en krigsförklaring att om Sverigedemokraterna någonsin kommer till makten, då kommer alla muslimer i Sverige att gå till väpnat anfall mot svenskarna, får man väl anta då. Svenska staten, sa han, men jag vet inte vad han menar med det. Och så höll han på så här några dagar. Och sen helt plötsligt så sa han, det var bara ett skämt alltihop. Hur ska man tolka det här, tror du?
Ja, jag ska säga så här. Den mycket kloke israeliska patrioten Meir Kahane, han sa, han visste vad han pratade om. Han sa, det finns inte moderata och extrema muslimer. Det finns bara kloka och dumma muslimer. Och de dumma muslimer är de ärliga muslimer.
Just det.
Så det beskriver det ganska bra. Så han var dum därför han sa precis som det är. Det är klart det är så. Alltså om man inte tror att det är så, då är man ju hur dum som helst. Och jag ska också säga, det här kommer inte bara att hända om Sverigedemokraterna får makten. Så fort som muslimer i Sverige är tillräckligt många kommer det att hända oavsett. För inte fan vill muslimer och islam ha att de är ett land där de har möjlighet att ha makten och inte har makten. Så funkar det inte. Så det kommer att hända ändå.
Tror du att det är någon... imam eller någonting som har sagt åt honom att han ska säga att det var ett skämt?
Alltså jag tror att alla de kloka muslimer har sagt åt honom att han ska säga att det var ett skämt.
Ja.
Men det var ju inget skämt. Det var ju precis som det är liksom.
Ja, och nu har han då han fortsätter ju lägga ut videor tre om dagen eller någonting. Och nu det senaste jag såg, där säger han då att han är väldigt demokratisk och han vill ju värna demokratin. Och därför ska de sätta ut juridiska fällor för Sverigedemokraterna så att man kan bli av med dem. Råttfällor kallade han dem för. Alltså det är ju så snurrigt alltihop. Han tror, alltså han vet ju inte vad demokrati är för någonting. Men där är han väl också kanske en ganska typisk muslim.
Muslimer vet inte vad demokrati är, för att det är liksom dansk och svensk skandinavisk humor. Det förstår inte muslimer heller. Alltså, islam förstår att man kan skratta åt att någon blir skadad liksom. Men det är därför att det var det, Muhammed hade ingen humor heller, men han skrattade när han var i slag, kämpade och någon fiende tappade byxorna. Det tyckte han var roligt. Så det är den typen vad hette det på svenska? Skadefröjd, vad hette det på svenska?
Skadeglädje.
Skadeglädje, det lyste var det. Det fattar islam, men humor och specifikt skandinavisk humor fattar inte islam. Alltså åtminstone inte dansk humor. Jag ska inte kunna säga om men svensk humor är inte så mycket annorlunda. Alltså det här med ironi och sarkasm och satir. Det fattar ju inte, alltså det fattar ju inte islam överhuvudtaget.
Nej, och dessutom är det ju enligt sharia förbjudet att skratta åt muslimer eller håna dem. Och ja, det är faktiskt dödsstraff på det.
Ja, ja. Så det, alltså Muhammed var inte en stor förespråkare för att man skulle ha det roligt.
Nej.
Får man nog säga egentligen.
Nej.
Alltså det som var roligt för honom var att våldta 9-åriga flickor och ha skadeglädje när någon gick illa för någon.
Ja, precis. Men vad säger du om det faktum att svensk polis har inte gripit honom? Jag antar att om jag hade sagt att nu när om Sverigedemokraterna får makten, då ska vi starta krig mot alla muslimer och fördriva dem från Sverige, då hade nationella insatsstyrkan stått utanför min dörr. Men ja, det händer ingenting för den här irakiern.
Nej, jag vet ju att många har mält honom till polisen, så de vet ju att det har hänt alltså det är ju inte lika för lagen i Sverige. Det är det inte i Danmark heller. Alltså det är alltid så att om man är muslim så blir man behandlad mycket bättre av myndigheterna i europeiska länder än om man inte är muslim.
Ja, och ja, det kan också vara det här med att de är rädda, men det kan också vara det här med de låga förväntningarnas rasism. Att makten förstår det som du och jag brukar säga, att de begriper inte vår demokrati. De förstår inte vad vårt system går ut på. Och därför så måste man liksom, lille vän, ja, du förstår inte bättre. Ja. Vilket är väldigt farligt skulle jag säga.
Ja, men alltså man kan säga så här. Han är ju en ynklig person, det är ju klart. Mm. Men det är ju olagligt vad han gör ändå.
Yeah.
Så därför måste han ju straffas ändå.
Yeah.
Det är inte så att bara man är dum i huvudet nog, då blir man inte straffad. Det är faktiskt så att de flesta kriminella är ganska dumma i huvudet.
Yeah.
Så man vet ju det. Alltså, Jordan Peterson har ju liksom berättat, liksom alla andra som har forskat i det här, att det är ju låg IQ-personer som normalt kommer i fängelse. Det är flest av dem. Det är ju inget argument. Men alltså, ja, det där är ju, och de låga förväntningarnas rasism, klart, är också en möjlighet. Och också att de kommer vara jätterädda på hur andra kommer att reagera om han blir tagen.
Ja, just det. Och vi kan också konstatera att han ligger kvar på YouTube. Du har blivit raderad från YouTube. Jag och Maria har blivit raderade från YouTube. Och alla som uttrycker kritik mot islam blir raderade från YouTube. Men när muslimer förklarar krig mot icke-muslimer, då får de vara kvar.
Ja. Ja, men det gör det ju svårt, för att alternativa medier som sociala medier som YouTube är ju nästan det enda vi har kvar för att komma ut med våra synpunkter. Och för att normala mainstream medier, de är ju fullständigt liksom anti-svenska. och man även inte kan komma ut där, men att sådana där personer får lov, liksom, då är det ju helt... Det är så fel, men det är mycket som är fel här i världen. Alltså det är, jag pratade med någon om det igår, liksom, att alltså vi måste ju ha män i hela Västeuropa som är mycket maskulina och är redo att döda folk. Men vad vi får är män som är totalt feminiserade och får lära att det finns ingen skillnad mellan könen.
Nej.
Det är svårt. Man ska kämpa emot folk som är mycket maskulina och inte ger något värdigt till människoliv. Mm. Och själv är man totalt feminiserad och tycker att varje människoliv är mycket viktigt. Ja, men då är det verkligen svårt att kämpa.
Ja, så är det. Då rundar vi av här och så hälsar jag dig som sagt välkommen till Helsingborg. Och vi kanske skulle diskutera om man skulle dra ihop någon slags namninsamling för en folkomröstning. Om man får ihop 10% utav befolkningen här, så måste de hålla en folkomröstning.
Det tycker jag är en jättebra idé. Ska man ha islam i Sverige? Ja eller nej?
Ja, just det. Jag tänkte ju mer på moskén i Helsingborg. Men... jättebra, Rasmus. Tack ska du ha. Vi hörs igen. Hej då.
Hej då.